I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och i frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Men du, Herre, du känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är emot dig. Jeremia säger detta efter att han har klagat inför Gud. Och han har talat med Gud om hur de onda tycks lyckas så väl här i världen. Att Herren känner Jeremia och prövar honom och hans hjärta är någonting som tröstar honom. Varför är det så? Borde det inte vara snarare tvärtom? Allt det som vi sagt, gjort och tänkt, att Gud får reda på det och vet det, när det är sådana saker ofta som vi hoppas att ingen ska få reda på. Men det här tröstar Jeremia. Han som hade tänkt att han ville glömma Gud och inte mer tala i hans namn, slippa det lidande som kommer av den tjänsten som han hade blivit kallad till för Herren. Han ville slippa Gud. Det är en ganska förfärlig tanke. Och du har kanske känt något liknande ibland. Att det vore mycket lättare att strunta i Gud för att slippa det dåliga samvetet. Och så verkade de onda som Jeremia klagade över tänka. Att deras sätt att hantera det dåliga samvetet var att intala sig själva att han som bor i himlen, han ser inte och han vet inte. Men för Jeremia var det istället det som var en skrämmande tanke. Att Gud inte skulle se. Att Gud inte ser. Och i klagovisorna så säger han istället att mitt öga flödar utan uppehåll. Det får ingen vila förrän Herren blickar ner från himlen och ser. När Jeremia vet att Gud ser är det någonting som han gläder sig över. Inte för att det inte fanns någonting hos honom som var dåligt, men för att han vet också att det är Herrens nåd, att det inte är ute med oss, att det inte är slut på hans barmhärtighet, att hans nåd är var morgon ny och att hans trofasthet är stor. Och så säger han: Herren är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom. Det är inte bara vetskapen att Gud ser som tröstar Jeremia och gör honom glad. Det är att Gud ser och förbarmar sig. Att han är nådig, barmhärtig och att han förlåter. Anledningarna för ett dåligt samvete, det blev inte av med. Hur mycket vi än struntar i dem så finns orsakerna och anledningar till ett dåligt samvete kvar. Men du kan slippa det dåliga samvetet. Ett dåligt samvete är det anklagade samvetet. Och de anklagelserna är ofta sanna, inte alltid. Det kan vara saker som vi klandrar oss för som faktiskt inte har med vår skuld att göra. eller att det är saker som faktiskt inte är någonting fel heller egentligen. Men oftast är anklagelserna riktiga. Om vi har ett dåligt samvete så är det ofta en god orsak till det. Men när vi försöker hantera det själva så blir det oftast förtvivlan eller förhärdelse. Förtvivlan när vi märker att jag kan inte klara av detta, jag vet inte vad jag ska göra. Skulden tynger. Eller förhärdelse. Jag vill inte ha det så här. Det är bättre att jag struntar i det. Struntar i samvetet och kör på. Men tröst och glädje är vad som kommer när vi låter Gud istället hantera det dåliga samvetet. Jeremia säger också: dina ord kom och jag åt dem, och de blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Och Guds ord gör också klart att anklagelserna mot dig är borta. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som dött, ja än mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Oavsett vilken nöd vi hamnar i, vilken synd vi kämpar mot, så har vi en Gud som ser. Och inte bara ser utan också förbarmar sig över oss i Jesus. Så då kan vi också säga med Jeremia, fast med en liten ändring: ja, ditt ord kom och jag åt honom. Han blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Jesus, för Jesus skull, så är anklagelserna borta. Och Gud är den som frikänner. Så låt oss hantera vårt dåliga samvete, lämna våra synder och skulder genom att gå till honom som redan vet och ser, men också i Kristus inte anklagar och fördömer utan förlåter och frikänner. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och Gud, du som ser att vi inte av egen kraft förmår göra det goda, bevara oss från allt ont i kropp och själ, så att vi får leva med dig i tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Markus i sitt 9:e kapitel. När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem: "Vad är det ni diskuterar om?" En man i skaran svarade honom: "Mästare, jag har fört dig min son till dig som har en stum ande, och var den än får tag i honom slår den ner honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte." Jesus svarade dem: "Du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig." Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: "Hur länge har det varit så med honom?" Och fadern svarade: "Sedan han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss." Jesus sa det till honom: "Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror." Genast ropade barnets far: "Jag tror, hjälp min otro." Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sade strängt till den orena anden: "Du stumme och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom." Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sade att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Och han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön." Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Och han sade: "Människosonen ska utlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och efter 3 dagar ska han uppstå." Men de förstod inte vad han sade och förvågade inte fråga honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är en ganska jobbig text att läsa. Det är jobbigt för pojken som har varit med om detta lidande och är med om detta lidande. Och det är jobbigt för pappan. För pappan måste också se den son som han älskar, sitt barn, har det svårt. Och det kan också många gånger vara jobbigt, väldigt jobbigt och hemskt. Och Jesus frågar ju pappan: "Hur länge har det varit så här?" Och pappan svarar: "Ända sedan han var barn." Så ända sedan den här pojken var en väldigt liten pojke, ett väldigt litet barn, så har det varit så här. Och under de många åren så har både pojken och pappan haft det hemskt jobbigt. Och pappan har säkert frågat många om hjälp, många gånger, men ingen har kunnat hjälpa honom. Och pappan själv har inte kunnat göra någonting. Nu har Jesus varit uppe på ett berg i närheten, ett högt berg. Och han hade med sig 3 lärjungar, Petrus, Jakob och Johannes. Och där uppe på berget så hade Jesus visat, han hade nästan liksom lyft på ett skynke så här, så att de lärjungarna fick se att nej, han är inte bara en människa, han är en människa, men han är också Gud. De fick se hans ansikte stråla som solen, och kläderna, ja, de var vita, men de strålade dem. Så de fick se lite, nästan en liten inblick i hur Jesus ser ut när han är i himlen. Och Petrus, han tyckte, här är ju fantastiskt, här vill jag stanna. Så han ville bygga hus eller hyddor så att de kunde stanna kvar där i detta härliga. Men Jesus, han visste vad han kommit för att göra. Han behövde ner igen, ner från berget, ner till människorna, till vardagen där det ibland är väldigt jobbigt. Och nu kommer han ner med Petrus, Jakob och Johannes. Och där nere, nedanför berget, fanns de andra lärjungarna. Matteus, Bartolomeus, Judas, Simon och de andra. Och där, när Jesus kommer ner, så märker han att här är det en diskussion. Verkar vara ovänner. Det är någonting jobbigt som pågår här. Och då var det pappan. Han hade bett om lärjungarna som inte följde med Jesus upp på berget att hjälpa honom med hans son. Han hade kanske hört om Jesus och hans lärjungar och vad de hade gjort på många andra platser. Han hade säkert frågat många andra människor innan, men nu om han fick höra om Jesus, så kanske han tänkte att äntligen, nu finns det lite hopp igen. Om jag frågar hans lärjungar så kanske de kan hjälpa mig. Men de kunde inte. De kunde inte. Och för mannen som kanske äntligen hade fått lite hopp igen, så var det ännu ett misslyckande. Ännu en gång som det inte funkade. Och nu kommer Jesus, och igen tänds ett litet försiktigt hopp hos mannen. Tänk om Jesus kunde. Lite hopp igen. Men han har inte en övertygelse om att det är så. Han hoppas, men säger till Jesus, om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Och vad svarar Jesus då? Han härmas. Jesus härmas och säger, om du kan. Tycker att det var inte så bra sagt. Allt förmår den som tror, säger han. Och vad menar han med det? Vad betyder det? Vad är det för tro som Jesus vill se hos pappan? Om du kan. Det handlar inte om att mannen hade för lite förmåga till att tro, utan när han säger till Jesus om du kan, så visade det att han var inte säker på att Jesus faktiskt kunde. Han var inte säker på att Jesus hade makten att hjälpa honom och att hjälpa hans son. Han tvivlade på Jesus. Det är vad som ligger i om du kan. Så därför svarar Jesus på ett sätt som ska hjälpa honom förstå att Jesus har all makt. För det är inte bara en människa som pappan ber om hjälp, Petrus, Jakob och Johannes, de hade ju varit uppe på berget och fått se Jesu gudomlighet. Och nu behövde pappan också få förstå detta, att här så många gånger som människor hade försökt hjälpa honom kanske, men människor kunde inte hjälpa honom. Här behövdes Guds hjälp för att pojken skulle bli frisk. Och pappan behövde förstå att det som Jesus kunde erbjuda var just Guds hjälp. Allt förmår den som tror. Allt förmår den som tror, därför att det är till Gud som har all makt och som kan allt. Allt är möjligt för Gud. Och den som tror vänder sig till Gud som kan allt. Och det här betyder också något konstigt. Att därför är faktiskt inte allt möjligt. Om Jesus säger allt är möjligt för den som tror, betyder det att om jag bara koncentrerar mig tillräckligt mycket så kommer den dörren stängas där nere? Nej. Eller om jag tror på det tillräckligt mycket så finns det en godispåse i min hand? Nej. Det är inte den tro som Jesus frågar efter. En tro som kan trolla. Utan kraften finns inte i vår tro. Men vår tro är det som är att vi faktiskt sträcker oss mot Gud i bön. Vi sträcker oss mot Jesus, till honom. Där finns kraften, hos Jesus, hos Gud. Och det är hos Gud all makt finns. Så när Jesus säger allt, så menar Jesus allt det som Jesus har kommit för att göra, allt det som han har lovat att göra, allt det som Gud har lovat att göra i Bibeln, och allt det som är Guds vilja. Det förmår den som tror, därför att man sträcker sig mot Gud i bön och ber om detta. Så därför är det bra att veta, vilka löften har Gud gett? Vad har han faktiskt lovat? Och sen när man ber så kan man nästan påminna Gud om vad han har lovat. Han vill det. Så allt förmår den som tror, därför att vi vänder oss till Gud som vill ge oss allt det goda. Så när pappan ropar till Jesus sen, jag tror, hjälp min otro, så är det inte längre bara pojken han lägger fram och ber om hjälp för, utan hjälp min otro är också att nu lägger han fram sin egen brist för Jesus. Och också det lämnar han till Jesus som har all makt, all kraft. Och det är som att han säger, jag har inte tillräckligt med makt eller kraft för att hjälpa min son, men du Jesus, du har det. Hjälp oss. Och när han ber så, jag tror, hjälp min otro, då har han redan fått sitt svar på ett sätt. För hela målet med att Jesus utmanade honom på det här sättet var för att hans tro skulle bli större, men inte tro på vad som helst, utan just hans tro på att Jesus som stod där framför honom faktiskt kunde hjälpa. För tron på Jesus skulle bli större. Så när pojkens pappa då ropar till Jesus om hjälp, så är det att han sträcker sig efter Jesus. Och just det är vad tron är. Att sträcka sig efter och gripa om Jesus och det han har lovat. Så nu tror han på Jesus. Han litar på att Jesus är den som kan hjälpa honom. Han tvivlar på sig själv. Hjälp min otro. Pappan har insett att när jag kan ingenting göra, det vet han jätteväl. Men han tvivlar inte längre på Jesus, utan nu tror han på Jesus, att Jesus kan hjälpa, att han har all makt. Så om vi ska ställa oss själva en fråga utifrån den här texten, så är det inte frågan, har jag tillräckligt mycket tro? Utan en bättre fråga att ställa sig är, har Jesus all makt? Och svaret på den frågan är ja, det har han. Det är en sån sak som han har sagt och lovat. Åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Jesus har all makt. Och litar vi på att det är så, ja, då har vi tron. Så Jesus har all makt, och när du tror och litar på honom, så finns det ingenting som kan skilja dig och Jesus åt. För det har han lovat. Och ett sånt ställe när han lovar det är när han säger att ingen ska rycka dem ur min hand. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att du är den som har all makt. Och vi ber dig att det är det vi får gripa om i tro och vända oss till dig i bön när vi hamnar i nöd eller fara och när vi brottas med olika saker. Hjälp oss, Herre, att alltid vända oss till dig. Och tack för att du alltid hör vår bön. Att du vill vårt bästa och att du vill hjälpa oss och att du kan hjälpa oss. I ditt namn. Amen.
Thank you. Thank you.